Ändring ingen alls.
Brilliant. So, hello everybody.
Hej på er.
It's my pleasure to be speaking to you on a very easy topic.
Det är min glädje att få tala till er om ett enkelt och lättsmält ämne.
Apparently I get given all the easy topics.
Jag får i uppgift att tala om alla de enkla ämnena.
And so tonight's easy topic is if God exists, why is there suffering?
Så det enkla ämnet för ikväll är om Gud existerar, hur kommer det sig att det finns lidande? Det är det enkla talet jag ska hålla.
Not so easy, not so simple.
Inte så enkelt eller trivialt.
Why ask this question?
Varför ska man ställa en sån fråga?
Well, over the last few days we've been looking at reasons for why you might believe in God.
De sista dagarna har vi pratat tillsammans om vad finns det för skäl att överhuvudtaget tro på Gud.
Evidences for Christianity from science, history, psychology.
Finns evidens, indicier för Guds existens i psykologi, i naturvetenskap, i kosmologi.
And philosophy.
Och filosofi.
But when it comes to evidence, atheists would say there is one large piece of evidence against Christianity.
Men när man talar om indicier så skulle en ateist säga det finns starka indicier som talar mot Guds existens.
And that is the evidence of evil and suffering in this world.
Och det är närvaron av ondska och lidande i den här världen.
God's meant to be good.
Gud ska ju vara god, är inte det ni hävdar?
He's meant to have created this world.
Han har skapat den här världen, säger ni inte det?
Have a look at the world.
Titta på världen.
There's a lot of things that are not good.
Det finns en massa saker i världen som inte är goda.
How does that make sense?
Hur funkar det? Hur stämmer det?
The question of suffering is not just a question for Christians.
Frågan om lidande är en fråga som angår inte bara kristna.
It's a question for every human being on the face of the planet.
Det är en fråga som engagerar och involverar varenda mänsklig varelse på planeten jorden.
It was the question of suffering that began Buddha on his quest for understanding.
Det var frågan om lidande som satte igång Buddha på hans resa efter sanning.
Buddha grew up a prince.
Buddha föddes ut som prins.
His father thought it would be good to protect Buddha from sickness and from old age and from death.
Och hans pappa försökte beskydda honom från allt som var ont.
So until the age of about 16, Buddha never saw an old person.
Så fram till 16 års ålder var Buddha befriad från att se gamla människor och allt annat som kunde vara obehagligt.
He never saw a sick person.
Han såg aldrig någon sjuk.
And he never saw death.
Och han såg aldrig död.
One day he escaped from the palace.
Och en dag smet han ut från palatset.
And he saw an old person.
Och så såg han en gammal person.
He was shocked.
Och han chockerades av detta.
Does this happen to everyone?
Är det så här, händer det här med alla människor, ställde han sig frågan.
Is this where we go in life?
Är det här var vi hamnar allihopa?
Shortly after he saw someone on the ground who was sick.
Och strax därefter såg han någon ligga på marken som var sjuk.
And dying.
Döende.
He said, is this part of the reality of life?
Och han frågar, är detta en del av verkligheten i att vara människa, att leva?
And then shortly after he actually saw someone being carried away at a funeral who had died.
Och strax därefter såg han en som faktiskt hade dött och bars iväg till sin begravning.
And he saw that death was the final destination of every person.
Och han såg att döden var slutdestinationen för varje människa.
And for Buddha the question was, how can I live in this reality?
Och frågan för Buddha var, hur ska jag kunna leva mitt i denna realitet?
How do I make sense of life in the midst of suffering?
Hur kan livet vara meningsfullt mitt i allt detta lidande?
His response was very different to Christianity, as
hans gensvar var helt annat än det kristna svaret.
I wonder whether you have encountered great suffering in your life.
Jag vet inte om du kanske har mött mycket lidande i ditt eget liv.
If you haven't yet, you will.
Om du inte har det så kommer det säkert att möta dig.
That's the reality of our existence.
Det handlar om verkligheten med att vara människa. Så är det.
The first time that I really experienced suffering was by the bedside of my grandmother.
Första gången jag stötte på lidande var vid min farmors dödsbädd.
She died a very painful death over a number of days.
Hon dog en väldigt smärtsam och utdragen död under flera dagar.
And as a Christian, I remember being racked with grief.
Och som kristen vet jag att jag var fullkomligt förintad av smärta över detta.
And no matter who you are, when you face grief and suffering in your life,
spelar ingen roll vem du är när du möter förtvivlan och smärta i ditt liv.
One big question arises in your heart.
En fråga dyker upp i ditt hjärta.
Why?
Varför?
Why? So I want to speak to this question of the heart.
Jag vill tala till den här frågan som uppkommer i ditt hjärta.
But before I do, I want to address the question from the perspective of the mind.
Men innan jag talar till ditt hjärta vill jag adressera frågan utifrån sinnets och tänkandets perspektiv.
Philosophical perspective.
Det filosofiska perspektivet.
Why?
Varför?
Because I noticed that there are a number of university students here.
För jag vet att det finns flera universitetsstudenter här.
And school students.
Och skolstudenter.
Yes, you have been noticed.
Ja, vi har lagt märke till er.
And on university campuses.
Och på universitetsområden.
The existence of suffering is often used by other students and philosophers to, sorry,
that's fine,
justify the position that Christianity cannot be true.
Och på universitetsområden i skolor används ofta lidandets närvaro i världen som argument för att det inte kan finnas en kristen Gud.
So I'm going to address the philosophical objection.
Så jag ska attackera eller ta mig an den filosofiska frågan.
And then look at suffering from the human perspective.
Och sen se på lidandet ur det humana, mänskliga perspektivet.
I'm not saying that philosophers are not human.
Jag säger inte att filosofer inte är humana.
Because I know one of them over there and he is relatively human.
Jag vet att det finns en där borta, han är relativt human.
The atheist philosopher J.L. Mackey put the argument like this.
Filosofen J.L. Mackey formulerade det så här.
He said, should be up behind here, if God is all powerful and all good, then he wouldn't allow suffering and evil. But suffering and evil exist. Therefore an all powerful, all good God doesn't exist. Therefore the God of the Bible doesn't exist.
Och när J.L. Mackey han säger, filosofen, om Gud är allsmäktig och god, så skulle han inte tillåta ondska. Men lidande och ondska existerar. Därför kan inte en allsmäktig, allgod Gud existera. Och därför kan Bibelns Gud inte existera.
This is called the logical problem of evil.
Detta kallas för ondskans logiska problem.
An all-powerful and all-good God cannot logically exist.
En allsmäktig och en allgod Gud kan inte existera.
If suffering and evil exists.
Om ondska och lidande existerar.
Now, at the highest levels of philosophy, this argument is no longer considered persuasive.
I filosofins högsta sfärer anses inte den här typen av argumentation hållbar längre.
But it is still considered persuasive at the lay level, the popular level.
Men på det folkliga filosofiska nivån så använder man fortfarande den här typen av filosofiska argument.
Let me highlight two possible weaknesses of this argument.
Låt mig belysa två svagheter med den här typen av filosofiska argument.
Number one.
För det första.
The argument uses the terms good and evil to establish the non-existence of God.
Argumentet använder termerna god och ond för att bestämma Guds existens.
Yet even many atheists would agree that if God does not exist, the words good and evil are robbed of any meaning.
Men även en ateist skulle säga att om Gud inte existerar, så kan begrepp som ont och gott egentligen inte ha någon djup innebörd.
And the argument is that if there is no God, there's no objective reference point for deciding good and evil because there's no objective moral law.
Och grejen är att om inte Gud existerar så finns det heller inga objektiva onda och goda referenspunkter, och därför kan ont och gott i så fall inte existera.
Because only an objective moral law giver could allow for the existence of an objective moral law.
För bara en objektiv moralgivande Gud kan ge upphov till det som är objektivt rätt och fel.
God is the only being who could possibly qualify as an objective moral law giver.
Gud är den enda varelse eller existens som skulle kunna ge en yttre objektiv referensram för gott och ont.
The creator of the entire system of reality.
Skaparen av hela verkligheten, av detta system av verklighet som vi lever i.
But it is the existence of this being whom the which the argument is trying to disprove.
Men det är existensen av den här varelsen eller existensen som argumentet försöker tillintetgöra.
And so we see that the argument which attempts to disprove God's existence,
så argumentet som försöker motbevisa Guds existens,
in effect points us to God,
pekar oss och hänvisar oss egentligen mot Gud,
by using terminology that only makes sense if God exists.
Just genom att använda terminologier som egentligen bara är rimliga att använda under förutsättning att Gud finns.
So some would say the argument doesn't get off the ground.
Någon skulle säga att det blir ingen lyftkraft i argumentet.
Secondly,
för andra,
the argument assumes that if God is good, he would stop suffering and evil.
Argumentet förutsätter för det andra att om Gud är god så skulle han automatiskt hindra existensen av det onda och av lidande.
But that's just an assumption.
Men det är också bara en förutfattad mening.
Is it a fair assumption?
Är det en rimlig uppfattning?
As one of the world's leading philosophers, Alvin Plantinga, suggests, no, it is not a fair assumption.
Plantinga, en känd filosof, menar att det inte är en rimlig uppfattning.
Plantinga argues that if God is truly good, he would want to create the best of all possible worlds.
Plantinga menar att om Gud är god så skulle han bara skapa den optimala, perfekta världen.
And as a philosopher, he suggests that the best of all possible worlds would be a world that contains beings with the capacity to love.
Och som filosof hävdar han att den bästa av tänkbara världar skulle vara en värld med bara varelser som kan älska.
Because love is the greatest thing.
För att kärlek är det högsta och bästa.
All you need is love.
All you need is love.
All you need is love.
Ni vet, Beatles. Oh, I'm sorry, I missed that.
All right, I'll get you next time.
Yeah, right, do that.
Okay. So even philosophers recognize love as the best thing.
Till och med filosofer erkänner att kärleken är det högsta uppnåeliga.
And people who can love, that's a great thing.
Och om människor kan älska så är det något positivt.
But to have people who can love like you and like me.
Men att det finns människor som kan älska så som du och jag.
You need freedom.
För att vi ska kunna älska måste vi ha frihet.
A world in which evil and suffering was impossible.
I en värld där lidande och ondska vore omöjligt.
Would be a world full of creatures without freedom.
Skulle innebära en värld full av varelser utan frihet.
Automatons, robots,
robotar.
And philosopher Plantinga says the better world is not a world with robots always doing good things.
Och Plantinga säger att den bättre världen är inte en värld av robotar.
Because they have no choice.
För de har inget val.
But creatures with genuine moral freedom.
Utan en värld av genuint fria moraliska varelser.
For only then is there the possibility of love.
För bara då finns möjligheten att välja älska.
And the Christian perspective agrees with the philosopher's perspective.
Och det kristna perspektivet överensstämmer med det filosofiska perspektivet.
God wants us to be genuinely free to love.
Gud vill att vi ska vara verkligt fria att kunna älska.
Because the God of the Bible is love.
Därför att Bibelns Gud är kärlekens Gud.
God loves and he wants his creation to love.
Gud älskar och han vill att hans skapelser ska kunna älska.
So we see that wherever there is the possibility of love,
så var helst det finns en möjlighet att älska,
there has to be the reality of freedom,
så måste verkligheten av valmöjlighet existera,
and therefore the possibility of pain,
och därmed också möjligheten av smärta och frånvaro av kärlek finnas.
In other words, the presence of pain and suffering and evil is not a sign of God's lack of love.
Vilket alltså betyder att närvaron av smärta och ondska och lidande är inte någonting som motbevisar Guds existens.
But of his outrageous commitment to love, knowing full well the risks that that brings.
Det visar inte att Gud inte älskar, utan det visar att Gud är hängivet besluten att älska.
In other words, you can't have love without suffering.
Du kan alltså inte ha kärlek, fri kärlek, utan love samtidigt lidande.
Risks suffering.
Kärleken tar lidandet med som en risk.
Just ask any parent and they will tell you that that is true.
Fråga vilken förälder som helst så vet du att det är sant.
So philosophically or logically, the existence of suffering doesn't just automatically disprove God's existence.
Så filosofiskt så betyder det att lidande och ondska motbevisar absolut inte Guds existens.
In fact, suffering in this world is evidence that Christianity is true.
Faktum är att lidandets existens bevisar att kristen tro är sann.
Because the Bible tells us that we should expect there to be suffering.
För Bibeln hävdar att vi ska förvänta oss närvaron av lidande i livet.
And it tells us why.
Och den talar om varför.
The Bible's understanding is that the freedom that God gave us to choose love, we have used to reject love.
Bibeln hävdar att den frihet vi fick för att kunna älska har vi använt för att skjuta kärleken ifrån oss.
To reject God's love and God's wisdom and God's plans.
Vi sköt kärleken till Gud ifrån oss, vi sköt Guds planer ifrån oss.
And as a result, relationships have fractured, have broken.
Och som ett resultat av det har våra relationer gått i kras.
Relationships with ourselves,
vår relation till oss själva,
with others,
vår relation till andra,
with the world around us,
med omvärlden runt omkring oss,
and with God,
och med Gud.
We're broken.
Vi är brutna, brustna varelser.
And we're breaking other people,
och vi bryter sönder andra människor.
And we're breaking this world,
och vi bryter ner den här världen.
And you cannot read a newspaper,
och du kan inte läsa en tidning utan att se det,
without recognizing that reality,
utan att behöva erkänna att det är så.
This is what theologians call the fall.
Detta är vad teologer kallar för fallet, syndafallet.
And it means our moral, our relational and our spiritual brokenness as human beings.
Och det handlar om brustenheten när det gäller moralen, vad som är rätt och fel, våra relationer och vår andliga tillstånd.
So that's the Christian understanding of the root cause of our suffering.
Det är den kristna förståelsen av grundläggande orsaken till lidandets existens.
How does it compare to other worldviews in explaining what we experience as human beings?
Och hur relaterar det här till andra världsuppfattningar?
The human experience of suffering.
Den mänskliga upplevelsen om lidande.
Let's compare.
Jämför lite grann nu.
Hinduism is wrapped up in the notion of karma.
Hinduismen är väldigt upptagen av begreppet karma.
According to the Vedas, any suffering that you experience, you deserve.
Enligt Vedaskrifterna så är allt lidande du upplever någonting du förtjänar.
According to Buddhism, suffering is really just an illusion.
Enligt buddhismen är lidandet egentligen bara en illusion.
We only appear to suffer because we're too attached to things in this world.
Enligt buddhismen så upplever vi lidandet bara som en illusion på grund av att vi i själva verket är allt för mycket bunden till den här världen. Och det skapar upplevelsen av lidande.
If we detach ourselves from love for things and love for other people,
om vi kopplar oss helt och hållet bort från kärleken till andra människor, kärleken till ägodelar,
we can eventually achieve enlightenment.
Så kan vi till slut uppnå upplysning,
which is the end of suffering,
och då upphör enligt buddhismen lidandet,
which is achieved through the cessation of our personality.
Och genom vår personlighets, vårt jags utslocknande.
A sort of cosmic suicide.
Ett sorts kosmiskt självmord.
According to Islam, there is a God.
Och enligt islam så finns det en gud.
And he controls the actions of every individual.
Och han kontrollerar handlingarna hos varje individ.
There is no freedom.
Det finns egentligen mening ingen frihet.
No free will. God is controlling all the strings.
Det finns egentligen ingen sann frihet, utan Gud kontrollerar egentligen allt.
And since everything that happens is God's will.
Och eftersom allting som händer är Guds vilja.
And since suffering happens.
Och eftersom viljan lidandet inträffar.
Suffering is God's will.
Så måste också lidandet vara Guds vilja.
And because suffering is God's will, our only response can be to submit to it.
Och eftersom lidandet är Guds vilja, så är vårt enda val att underkasta oss lidandet enligt islam.
We don't question suffering, we endure it.
Vi ifrågasätter inte värdet av lidande, vi uthärdar det.
And it's our ability to submit to suffering and endure it rather than question it that allows Allah to decide who is and who is not righteous on the face of the planet.
Och det är vår förmåga att underkasta oss, att acceptera lidandet snarare än att ifrågasätta lidandet som avgör vem som är en god troende på Allah.
Now, if you're an atheist,
om du är en ateist,
you might regard all this attempt to make sense of suffering as nothing more than a misguided religious attempt which refuses to face reality.
Och är du ateist, så tycker du att det här frågan om lidandets mening, det är bara ett meningslöst tankearbete och försöka skapa mening i en meningslös värld.
Well, from the perspective of so what reality are we refusing to face?
Vilken realitet, vilken värld är det du försöker låta bli att konfronteras med?
The reality that there is no supernatural dimension to life.
Realiteten, säger ateisten, att det inte finns något övernaturlig dimension till det här livet på jorden.
No God, no karma.
Det finns ingen gud, det finns ingen karma.
Nothing like that.
Överhuvudtaget ingenting sådant.
According to the world's most famous atheist, Richard Dawkins.
Enligt världens mest kända nu levande ateist, Richard Dawkins.
Suffering is not just or unjust.
Så är lidande varken rättvist eller orättvist.
It's not right or wrong.
Det är inte fel eller rätt.
It's just bad luck.
Det är bara otur.
He says that in a universe of blind and indifferent forces.
Han säger att i en värld av blinda och helt neutrala krafter.
Some people are going to get hurt and other people are going to get lucky.
Så är det vissa människors tur att skadas och andra att få lyckas i livet.
And you won't find any rhyme or reason or purpose to it.
Och det finns ingen rim och reson och syfte med det som händer.
Because the universe has no design and no purpose.
Eftersom universum inte har något syfte eller någon designer.
No evil, no good.
Inget ont, inget gott.
Nothing but blind, pitiless indifference.
Bara likgiltig, blind indifferens.
In other words, lion eats zebra.
Med andra ord, ett lejon äter sin zebra.
Wolf eats lamb.
Vargar äter lamm.
Strong hurts weak, and that's just the way that it is.
Den starke besegrar den svage, och det är bara så livet är funtat.
Christianity does not say that suffering just is, so deal with it.
Kristendomen säger inte att ja, men lidandet finns bara, så du får försöka acceptera det och handskas med det.
It doesn't say that suffering is just God's will, so don't question it.
Det säger inte att lidandet är Guds vilja och måste så vara, så du ska absolut inte ifrågasätta det.
It doesn't say that suffering is natural, so just go with it.
Det säger inte heller att lidande tillhör det naturliga livet, så acceptera det bara.
And it doesn't say that suffering is just an illusion, so just ignore it.
Och säger inte heller att lidandet är en illusion eller en inbildning, så strunta i det.
It does not deny, nor does it diminish the reality of evil and suffering.
Det förnekar och förringar inte lidandets och ondskans närvaro.
Actually, Christianity confirms the deepest instincts of our heart.
Egentligen så bekräftar kristen tro de djupaste instinkterna i vårt hjärta.
Which is that the way this world is not the way that it should be.
Nämligen insikten och instinkten att det sätt vi ser världen fungera på nu är inte det sätt som den egentligen är ämnad att fungera på.
And this instinct, this cry is echoed throughout the Bible.
Och det här ropet och förtvivlan och instinkten genljuder genom hela Bibeln.
Where prophets and poets and priests and ordinary people vent their frustration to God.
Där profeter och präster och enkla människor utvädrar sin förtvivlan gentemot Gud.
And cry out in anger and confusion and frustration and agony to God. Why?
Och ropar ut i vrede och förtvivlan och ångest. Varför Gud? Varför?
And God doesn't smite his people.
Och Gud straffar inte folket för det.
For their heartfelt cries.
För det här hjärtats ångest som de ger uttryck för.
He wants us to share the honesty of our heart with him.
Han vill att vi ska dela vårt hjärtas ärliga känsla.
Even Jesus wept.
Till och med Jesus grät uppriktigt.
In response to the suffering of evil and death, even as he had come into the world to defeat evil and death.
Även när han som skulle komma för att besegra ondskan möter ondska, så gråter Jesus i förtvivlan när han möter den.
The God of the Bible acknowledges that our suffering is real and he is moved by it.
Bibelns Gud erkänner smärtan i ondskan och han rörs av vår smärta.
The Bible says that God holds every single one of our tears in a bottle.
Bibeln säger att han samlar alla våra tårar i sin lägel, i sitt kärl.
Now, as a Christian, I'm not pretending I've got all the answers.
Som kristen låtsas jag naturligtvis inte att jag har alla svar på allting.
As I said, I've asked God why on occasions.
Jag har frågat Gud vid många tillfällen varför.
I've questioned God, I've gotten mad with God.
Jag har ifrågasatt Gud, jag har blivit arg på Gud.
God is big enough for our big emotions.
Han är tillräckligt stor för att tåla våra känslor och reaktioner.
And he's willing to meet us where we are. He loves an honest heart.
Är intresserad av att möta oss där vi är med uppriktiga hjärtan.
I can't give reasons for every single instance of horrendous evil and suffering.
Jag kan inte ge rim och reson och förklaring till varje dåraktig manifestation av ondska och lidande.
We can say things generally about suffering.
Vi kan säga allmänna sanningar om lidandet.
But we can never really point to one particular instance of suffering and say, I know why God allowed that.
Men i det enskilda fallet av lidande så kan vi aldrig hävda att vi vet orsaken eller meningen med det lidandet.
Some things we won't understand this side of heaven.
Om vissa saker går inte att förstå på den här sidan av evigheten.
But we can trust the one who does understand.
Men vi kan förtrösta på honom som förstår.
I told this story at the university earlier this week.
Jag berättade den följande historia på universitetet på campus nu i veckan.
About when I brought my daughter Grace to the hospital to get her immunization needle.
När jag tog min dotter Grace för att få vaccination på sjukhuset.
When she was 1 year old.
Hon var 1 år gammal.
And I knew that she was about to experience a lot of pain.
Och jag visste att vaccinationen skulle göra ont.
And as I held her in my arms.
Och när jag höll henne i mina armar.
And as the nurse stuck the needle in her arm.
Och när sköterskan stack nålen i armen på henne.
I looked at my daughter's face.
Så såg jag på Grace ansikte.
To see what is she going to think of me, her dad, who is allowing this to happen to her.
För att se hur hon skulle se på mig som pappa som tillät henne att gå igenom det här.
Is she going to question my love for her?
Kommer hon ifrågasätta min kärlek som pappa till henne?
Is she going to conclude that she can't trust me anymore?
Kommer hon komma till konklusionen att honom kan jag inte lita på mera?
She did neither of these things.
Inget av det hände.
She just looked at me.
Hon tittade på mig.
With pain and tears in her eyes,
med smärta
as the reality,
och tårar i ögonen.
As the reality of that needle went into her arm.
När nålen gick in och gjorde ont.
And the big question on her face was why?
Och frågan på hennes ansikte var varför?
Why, Daddy, are you allowing this to happen to me?
Och frågan hon jag såg i hennes ansikte var varför pappa får jag utstå det här?
Given that I know that you love me.
Jag vet att du älskar mig.
But I could tell she had not questioned my love for her.
Men jag vet att hon inte ifrågasatte min kärlek till henne.
She just didn't know why I was allowing it given
hon visste
that
bara
I did
inte
love
varför
her.
Jag tillät det här att hända henne.
Was that a blind faith?
Var det en blind, fullkomligt sanslös tro?
Her faith in my love in the midst of contrary evidence?
Var det en tro på min kärlek trots massa motsägande bevis?
It was not a blind faith.
Det var ingen blind tro.
It was a faith based on the cumulative evidence of all my love for her from the very first day of her life.
Tvärtom var det en tro som byggde på hennes erfarenhet av min konstanta kärlek till henne under hela hennes liv.
As a child of God,
som Guds barn,
I've learned that I can trust the heart of God.
Har jag lärt att jag kan lita på Guds hjärta.
Even if things happen which I cannot fully understand what good purpose could come from it.
Även om jag drabbas av saker vars syfte, högre syfte överhuvudtaget inte kan förstå.
Grace was not of an age that she could have understood the reasons even if I'd explained them to her.
Och Grace var inte så gammal att hon hade kunnat begripa värdet av en vaccination även om jag hade försökt förklara det för henne.
We probably do not have the capacity to understand all the reasons for why God would allow this or that to happen. We're not God.
Förmodligen är det så att vi saknar intellektuell kapacitet att förstå orsaker till mycket av det lidande som finns runt omkring oss.
But we can still trust God on the basis of all the other evidence of his goodness.
Men icke desto mindre kan vi lita på Gud utifrån vår erfarenhet på alla andra områden av hans godhet.
The greatest piece of evidence being the life and death and resurrection of Jesus Christ.
Och det största beviset är Jesu död och uppståndelse från de döda.
In 2013, Time magazine acknowledged that Jesus is the most influential person who's ever lived.
2013 skrev Time magazine att Jesus Kristus är den mest inflytelserika person som någonsin har levat.
We measure our years by reference to his birth.
Vi mäter vårt aktuella datum med hänvisning till hans födelseår.
And the astounding Christian claim is that this most influential person in human history was God.
Och det kristna anspråket är att denna mest inflytelserika person i mänsklighetens historia är Guds son.
That God became one of us.
Att Gud blev en av oss.
Entered into our world.
Kom in i vår värld.
Lived in a place that we can visit.
Levde på en plats som vi idag kan åka till och besöka.
At a time in history that we can study.
I en tidpunkt i historien som vi kan studera historiskt.
And entered into the reality of our human suffering.
Och ingick i vårt mänskliga liv och delade det mänskliga livets lidande.
Experienced what it is to be cold, hungry, tired.
Tog del av och erfor vad det innebär att vara trött, att vara hungrig, att vara frusen.
Misunderstood, betrayed, rejected.
Att vara missförstådd. Förrådd, förskjuten,
humiliated,
förnedrad,
tortured and killed.
Torterad och dödad.
Why?
Varför?
Would God do that?
Skulle Gud tillåta något sånt?
It's the same answer.
Och svaret är detsamma.
God is love.
Därför att Gud är kärlek.
God loves us and he did all of that for you.
Gud älskar oss och han gjorde allt detta för dig.
And he loves you with a passionate, a determined and an everlasting love.
Och han älskar dig med en evig brinnande beslutsam kärlek.
And you're not an accident.
Och du är inte en slump.
You're here because God wanted you to be here.
Du existerar därför att Gud ville att du skulle vara här.
And he's loved you from the very first day of your life.
Och han har älskat dig från ditt livs första dag.
And And he will never force us to love him back.
Och han kommer aldrig någonsin tvinga oss att älska honom i gengäld.
And apart from that, there's nothing that he won't do to demonstrate the reality of his love.
Och förutom det finns det ingenting som kan hindra honom att göra vad som helst för att visa sin kärlek.
The cross was the ultimate commitment of God's love.
Jesu kors var den yttersta beviset på Guds kärlek.
He took all our evil and put it into his body.
Han absorberade all ondska i sin kropp på korset.
All our shame and all our guilt and all our brokenness.
All vår skam, all vår skuld, all vår brutenhet.
He took it.
Han tog den på sig.
He experienced it.
Han erfor den.
He experienced the punishment for it.
Han erfor straffet för synden.
The justice for it.
Och den rättvisa domen över den.
So that we don't have to.
Så att vi ska slippa.
We don't have to.
Vi behöver inte ta det straffet.
When dark times of suffering come, as they inevitably will.
När mörka tider av lidande drabbar oss, vilket otvetydigt kommer att hända.
The human heart instinctively cries out why.
Så ropar hjärtat reflexmässigt varför.
Have you ever wondered with respect to those who do not believe in God, to whom the question why is being addressed?
Har du någonsin funderat på de som inte tror på Gud och ropar i sin förtvivlan varför drabbar detta mig? Vem ropar de till?
A famous English writer, C.S. Lewis, lost his mother when he was just a boy.
C.S. Lewis, som jag tror ni är bekanta med, den engelska författaren, han var liten när han förlorade sin mamma.
He's a famous Christian writer in England, in Oxford.
Kom från Oxford, en berömd kristen författare.
He wasn't always a Christian.
Han var inte alltid kristen.
He describes himself as a young man before he became a Christian as living in a world of contradictions.
Han beskriver sig själv innan han kom till tro som en människa, en ung man som levde i ett ständigt brus av motsägelser.
Lewis wrote, I maintained that God did not exist. I was also very angry with God for not existing.
Lewis säger att jag var övertygad om att Gud inte existerade och jag var också väldigt arg på den här guden som inte existerade.
And I was equally angry with God for creating such a world as this.
Och jag var lika arg över att Gud hade skapat den här världen, den Gud han inte trodde på.
The simple truth is that suffering gets no easier by getting rid of God.
Lidandet blir inte ett mindre problem om vi försöker eliminera Gud.
In the midst of suffering we don't need a philosophy.
Mitt i lidandet har vi inte behov av filosofi.
We need a friend who truly knows us and understands what we're going through.
Det vi behöver är en vän, en sann vän som känner oss och som vet vad vi går igenom och förstår vad vi går igenom.
A friend that is completely for us.
En vän som helt och hållet är på vår sida.
Completely accepts us despite knowing all our good side and our dark side.
Någon som helt och hållet accepterar oss oberoende av våra mörka och våra ljusa sidor.
And a friend who would do anything for us.
En vän som skulle göra vad som helst för oss.
My experience and the experience of a number of people in this room.
Min erfarenhet och säkert erfarenheten hos många av er som sitter här i rummet.
And the experience of millions of people around the world and throughout history.
Och miljontals människors erfarenhet i världen och genom historien.
Is that Jesus Christ really is a friend like that?
Är att Jesus Kristus verkligen är en sådan vän.
The God of the universe is not a distant, uncaring God.
Universums Gud är inte en avlägsen, indifferent Gud, fjärmad från oss.
He offers to come alongside us and be with us in our suffering.
Han erbjuder sig att komma till oss, stå bredvid oss och gå med oss i vårt lidande.
When the Russian novelist Dostoevsky was staring at a painting of Jesus's crucifixion.
När Dostojevskij stod och tittade på en målning som föreställde Jesu korsfästelse.
Sorry, it was not a painting of Jesus crucifixion, it was a painting of Jesus of his body.
Nej, det var inte om korsfästelsen. Det var han såg på en målning av Jesus som föreställde Jesus.
And as he looked at that painting of Jesus's body, he was struck by the truth that no other god has scars.
Och när han såg på bilden av Jesus så slogs han av det faktum att ingen annan gud har ärr på sin kropp.
The cross is God's answer to a hurting world.
Korset är svaret för en värld i lidande.
It's on the cross that we encounter a God who is willing to identify with us.
Och det är på korset vi möter en Gud som är villig att identifiera sig själv med oss.
To such an extent that he takes all our moral and spiritual brokenness on himself.
I den utsträckning att han tar alla moraliska och känslomässiga smärtor på sig.
Without violating our freedom.
Utan att beröva oss vår frihet.
And giving us the freedom to return to him to find the fulfillment that we were created for.
Och ge oss möjligheten att komma till honom för att bli fria att vara och bli de vi är skapade och ämnade att vara.
God offers to forgive us.
Gud erbjuder oss förlåtelse.
We all need forgiveness.
Vi behöver alla förlåtelse.
He offers to cleanse us.
Han erbjuder rening för oss.
We all need cleansing of the heart. And he offers to restore us.
Han erbjuder oss hjärtats rening och upprättelse i vårt inre.
Through the cross.
Genom korset.
We may not know the exact reason at any time why God allows this or that instance of suffering.
Vi kanske inte vet i varje enskilt tillfälle varför det ena lidandet eller det andra tillåter drabba oss.
But one thing our suffering does not mean is that God doesn't love us.
Men något lidandet inte betyder är att Gud inte skulle älska oss.
In light of the cross we can know that God truly does.
I ljuset av korset vet vi att Gud verkligen älskar oss.
Love us. Now I said that a lot of us here have a personal testimony of experiencing God's love being with us in the suffering of this life.
Jag sa att många av oss har den personliga erfarenheten av att Gud verkligen är närvarande i situationer av lidande i våra liv.
I want to invite my friend Zoe to come and share a little bit about his story of Zoe and Jesus.
Jag skulle vilja att min vän Zoe kommer och delar historien om Zoe och Jesus.
Hello.
Hey.
I didn't grow up in a Christian home.
Jag växte inte upp i något kristet hem.
In my childhood.
Under min barndom.
We went to church only on Christmas.
Gick vi kyrkan bara till jul.
Just in case there was a God.
Bara om det nu möjligen skulle finnas en Gud.
He would be less angry with us.
Så skulle han möjligen vara mindre sur på oss om vi gick åtminstone en gång om året.
But my story of suffering really begins when I was 12.
Men mitt lidandes historia börjar egentligen när jag var 12 år gammal.
My parents increasingly fought and fought.
Mina föräldrar bråkade hela tiden mer och mer.
Maybe you can relate to this.
Det kanske du kan relatera till på något sätt.
But when I was really little, I have a lot of memories.
Men från min tidiga barndom har jag massor av minnen.
Of yelling and screaming.
Av bråk och skrik i mitt hem.
Of hitting.
Av slagsmål.
And ultimately divorce.
Och till slut även skilsmässa.
Of my parents.
Mina föräldrars skilsmässa.
When I was 12, after my parents got divorced.
Efter mina föräldrars skilsmässa när jag var 12 år gammal.
I started using drugs and alcohol.
Började jag göra droger och alkohol.
To numb all of my pain.
För att dämpa och döva min smärta.
My mom went to the bars.
Min mamma frekventerade barer.
And my dad moved to another city.
Och min pappa flyttade till en annan stad.
And as I was raising myself,
och när jag som hade fått i uppdrag att uppfostra mig själv,
becoming numb was the only way to deal with my suffering.
Så visste jag att bli avtrubbad, det var det enda sättet jag kunde hantera smärtan.
I made friends with people who were not really my friends.
Jag blev vänner med de som djupast sett inte var mina vänner.
And my life continued to spiral down.
Och mitt liv började i en nedåtgående spiral.
I got into harder and harder drugs.
Jag kom i kontakt med tyngre och tyngre droger.
Things called opiates. It's almost like a type of heroin.
Jag började använda opiater som ytterst är besläktat med heroin.
My addictions got so bad that I would be snorting drugs for breakfast.
Mitt beroende var så uttalat att jag höll på att snorta droger, alltså andas in droger redan vid frukost.
Let alone what I would be doing in the evenings.
Och ni ska bara veta vad jag gjorde på kvällarna.
When I was in this point in my life, it was the darkest and the lowest for me.
När jag var i det här tillståndet, det var det mörkaste och svåraste jag varit med om.
My sister, who was in an abusive relationship, got out of that abusive relationship.
Min syster,
and someone invited her to church.
Min syster som var i ett förhållande av misshandel tog sig ut ur det förhållandet och någon bjöd med henne till kyrkan.
After she started going to this church, I noticed changes.
Och efter det att hon började gå till den här kyrkan så noterade jag att hon förändrades.
There was a light about her.
Det fanns något ljust omkring henne.
She looked happy.
Hon såg glad ut.
She invited me one day to come and join her.
Hon inbjöd mig en dag att slå följe med henne till kyrkan.
And I said no.
Och jag sa nej.
I thought better of it because I really respected my sister.
Men jag tänkte en gång till för jag respekterade min syster.
I was skeptical of church and religion.
Jag var skeptiskt inställd till kyrka och till religiositet.
Because I wasn't raised that way.
Eftersom jag inte var uppfostrad med de värdena.
But when I started going,
men när jag började gå,
the pastor started talking about Jesus.
Så började pastorn att tala om Jesus.
In a way that I've never heard before.
På ett sätt som jag aldrig tidigare hade hört.
He was friends with the hurting and the homeless.
Han var bästa vän med de lidande och utstötta och hemlösa.
The needy and the greedy.
De som verkligen hade stora behov och de som var
the guy in the gang or the woman that was a prostitute.
De som var i kriminella gäng och de som gick på gatan.
The unreligious, unclean, unpopular people in society.
De oreligiösa, de ouppskattade människorna i samhället.
I felt like no one told me the truth of who Jesus actually was.
Jag kände att ingen hade någonsin talat om för mig vem Jesus egentligen var.
The pastor said that Jesus wanted to love me and wanted me to know how much he loved me.
Pastorn ville att jag skulle veta hur mycket Jesus älskade mig.
And when the pastor was speaking about Jesus, every time I felt like crying.
Och varje gång pastorn pratade med oss om Jesus så ville jag börja gråta.
It's like he was speaking right to my heart.
Det talade direkt till mitt hjärta.
And one day he said, if you want to have peace with God,
och en dag sa han att om du vill ha frid med Gud,
know that your mistakes and failures are forgiven.
Så vet att dina misslyckanden och felsteg är förlåtna.
To know that you're loved.
Och för att veta att du är älskad.
And that heaven would be your home.
Och att himlen är ditt eviga hem.
I wanted that.
För det ville jag ha.
And I put my hand up to be prayed for, to accept Jesus into my life.
Jag räckte upp handen för att någon skulle be för mig för att Jesus skulle bli min herre.
It's a long story with a lot of important events.
Det är en lång historia med många viktiga händelser längs vägen.
But a young boy who felt like nobody wanted him and nobody loved him.
Men för en ung kille som kände att han inte var älskad och inte önskad.
Felt the most wonderful love.
Den killen fick känna en fantastisk kärlek.
And the most wonderful acceptance.
Och den mest fantastiska acceptans.
I found out who I actually am.
Jag upptäckte vem jag innerst inne är.
I found a peace and a joy that I've never known before.
Jag kände en frid och en glädje som jag aldrig hade upplevt tidigare.
I've had many questions since.
Och sen dess har jag haft många frågor som har dykt upp i mitt sinne.
And found incredible answers.
Och har funnit många fantastiska svar.
But not knowing all of the answers.
Men även om jag inte känner svaren på alla frågorna.
Never kept me from taking my first step.
Så har det inte fått mig, hållit mig tillbaka från att ta de första stegen i tron.
And that first step was inviting him into my life.
Och det första steget var att inbjuda honom till mitt liv.
8 years later.
8 år därefter.
I've never regretted it.
Så har jag fortfarande inte ångrat det.
And I've dedicated my life.
Och jag har gett mitt liv
to telling people about the joy that I've found.
Till uppgiften att dela den glädje jag har funnit.
Thank you.
Tack så mycket.
So we began tonight by asking if suffering does away with God.
Vi började ikväll med att fråga, är lidandets närvaro ett motbevis mot Guds existens?
We've seen that it doesn't.
Och vi vet att så inte är fallet.
We've also seen that God doesn't do away with suffering.
Och vi vet att Gud har inte heller avskaffat eller utplånat närvaron av lidande.
And that's really hard.
Och det är tufft.
But it's not without meaning.
Men det betyder inte att vi saknar mening.
The universe is not indifferent.
Universum är inte indifferent och likgiltigt.
At the heart of the universe is a heart of love that beats for you.
I universums centrum finns ett hjärta som slår för dig.
And that is God's love.
Och det är Guds kärlek.
And do you know God's love?
Känner du Guds kärlek?
Do you want to know his love?
Eller vill du känna hans kärlek?
Because my sense is that there are some people here who are experiencing just a small part of that love.
Jag känner på mig på något sätt att det finns några här som erfar lite grann av den här kärleken.
And it's surprising.
Och det är förvånande.
And there's more.
Det är förvånande och det skapar en längtan efter mera. Det är en överraskande känsla och den ger mer smak.
God wants to be with us in the midst of our life.
Gud vill vara en del av vårt liv, mitt i vårt vardagsliv.
And he can help us not only to face suffering.
Och han kan hjälpa oss att inte bara möta lidande.
He can empower us to help others in the midst of suffering.
Han kan ge oss kraft att hjälpa andra att stå ut i lidande situationer.
With a love and a grace that is supernatural.
Med en kärlek och en nåd som är helt övernaturlig.
Zoe took a first step towards knowing the love of God.
Zoe tog första steget för att få erfara Guds kärlek.
Anyone can take that first step.
Vem som helst kan ta det första steget.
All it takes is a prayer.
Allt det som krävs är att man ber en första bön.
God is just a prayer away and prayer is just talking to God.
Gud är bara en bön bort ifrån dig och allt som krävs är en bön.
So what I want to do is close with a prayer.
Så jag ska bara avsluta genom att be.
And this is a prayer that anyone could pray who wants to take a first step towards knowing God.
Och det här är en bön som vem som helst kan be som ett första steg i att lära känna Gud.
And experiencing the love that Zoe was talking about.
Och erfara den kärlek som Zoe berättade om.
So the prayer that I'm going to pray is a simple one.
Så bönen jag ska be är väldigt enkel.
It involves saying sorry and thank you and please.
Den involverar orden förlåt, tack och gode Gud.
And as I pray this prayer, feel free to pray that prayer in your own mind and your own heart if it reflects your heart's desire.
Och när jag ber den, känn full frihet att instämma i den bönen om det motsvarar det du känner i ditt hjärta.
And just to respect the privacy of the moment, it'd be great if everyone can close your eyes as I pray.
Och bara som en sorts respekt för övriga runt omkring dig, du får gärna blunda när vi ber den här bönen.
God of love,
du kärlekens Gud,
God of the universe,
du universums Gud,
God who became a human being,
du Gud som blev en mänsklig varelse,
Jesus Christ,
du Jesus Kristus.
I'm sorry for all the mistakes that I've made with my life.
Jag är ledsen för alla misstag jag har gjort i mitt liv.
Thank you that you took all my guilt and my shame on your body on the cross.
Tack för att du tog all min skuld och all min skam i din kropp på korset.
That you did that for me.
Att du gjorde det för min skull.
Please come into my life.
Herre Jesus, jag ber dig, kom in i mitt liv.
Come into my heart.
Kom in i mitt hjärta.
I want to know your love.
Jag vill lära känna din kärlek.
Help me to lead a life of love and adventure.
Hjälp mig att leva ett liv av kärlek, ett äventyrsliv med dig.
Amen.
Amen.
Amen. Well, thank you so much. This is an event that as a church and as a group of Christians, we just think it's so important. One, that we give people the opportunity to ask the tough questions. Two, that we let people know that you can experience a relationship with God, that it's real. And so we're going to move in to a time of open question and answer for a few minutes.
Okay.
Yeah.
Vi tycker det är så fantastiskt att få ha sånt här möte, att få visa att det finns frågor och det finns svar, att det finns möjlighet att kommunicera på det sättet och att inbjuda. Nu kommer vi gå över till en session med lite öppna frågor och svar för de av er som vill.
Before we do that,
innan vi gör det,
we would appreciate it if you could fill out your cards to give us your feedback.
Om ni vill så skulle vi uppskatta mycket att ni fyller i de här korten som jag tror ni har fått och att ni bara ger lite feedback på det ni har varit med om ikväll.
Everyone should have cards and pens on their seats.
Det bör finnas papperslappar och pennor på era bänkar.
And